Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Käre frälsare, kom och visa oss din kärlek så att vi skulle kunna återspegla något av den bland våra medmänniskor och så vara med och sprida den fullkomliga glädjen i världen. Amen. Predikotexten är tredje årgångens evangelietext från Johannes evangeliets 15 kapitel, verserna 10-17, som lyder i Jesu namn. Jesus säger, om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, ty allt vad jag har hört av min far har jag låtit er veta. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och det befaller jag er, att ni ska älska varandra. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Jesus talar de här orden när han är på väg mot sitt lidande. Det är närmast Getsemane, lidandet, ångesten, som står framför. När han nu vandrar med sina lärjungar från den övre salen och vidare genom vingårdar. Han instiftade ju nattvarden där i övre salen och där inledde han också sitt avskedstal som Johannes återger i 14, 15, 16 och sen slutar med den översteprästerliga förbönen i det 17 kapitlet. Den här texten innehåller den allra strängaste lag och det allra mest ljuvliga evangelium. Lag, enligt den snävare definitionen som motsats till evangeliet, det handlar om vad vi ska göra. Och vad är det som är strängt i de här orden som vi ska göra? Jo, Jesus säger, ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Vi ska alltså älska som han. Hur kan han ge oss ett sådant bud? Vi sjunger ju också, ingen har någonsin älskat som han. Hur ska vi kunna älska Jesus? Älska varandra så som Jesus har älskat oss. Också orden, om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek. Det är oerhört stränga. Håller vi hans bud? Om vi inte kan svara ja på den frågan, kan vi då veta att Guds kärlek förblir i oss? Tänk om jag har missat något, mister jag då Guds kärlek? Om vi ytterligare jämför de här orden med aposteln Jakobs undervisning, blir det verkligen allvarligt. För han säger så här, den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Nu vet vi också att ingen enda människa kan hålla hela lagen så att han inte skulle bryta mot något enda bud. Det finns bara en människa som har klarat av det här och det var Jesus. Det gäller nämligen inte bara att hålla de yttre buden utan också att vara ren i sitt inre och att inte låta någon oren begärelse eller tanke slå rot. Orden om ni håller mina bud. De orden drabbar oss med insikten om att det står dåligt till. Vad har Jesus för orsak att älska oss? Så som vi beter oss när vi granskar oss i ljuset av Guds 10 bud. Och särskilt om vi jämför vår kärlek med Jesu kärlek. Utan tvivel kommer vi till korta. Förhoppningen att vi ska hitta någon glädje i att undersöka hur stark vår egen kärlek är och hur bra vi håller Guds bud, den försvinner nog som morgondagen i solskenet. Vad återstår? Ja, vi kan åtminstone inte räkna oss som Jesu vänner och inte ens hans tjänare. Men Jesus hade en avsikt med vad han sa. Han lurar oss inte. Just när han var på väg mot den största tänkbara smärta och ett lidande som saknar motstycke på denna jord, talar han om den fullkomliga glädjen. Han kom med det ljuvligaste evangeliet. För han sa så här: detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Jesus stod inför höjdpunkten på sin bana. Men vilken bana? Jo, han skulle krossas med all den makt som människor kunde demonstrera mot honom. Torteras, hängas på ett kors. Den värsta smälek, näsa och tortyr som människor har hittat på. Och hans lärjungar skulle stå där och bevittna det. Tänk på Petrus som nyss hade påstått inför Jesus och sina medlärjungar att om en alla andra förnekar honom så ska han inte göra det. Och han förnekade och han såg Jesus se på honom. Och han kände, han hade förnekat, han hade svikit på det grövsta sätt. Han upplevde den värsta smärtan som en människa kan uppleva. Sin egen oduglighet inför Gud. Förkastelse. Hur kan Jesus tala om en fullkomlig glädje när sådant ska drabba hans lärjungar? Jesus fortsätter strax efter vår text. Om världen hatar er ska ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. Och lite längre fram. Detta har jag talat till er för att ni inte ska komma på fall. Ni kommer att bli utstötta ur synagogorna. Ja, den tid kommer då var och en som dödar er ska tro sig tjäna Gud. Vad är det här för fullkomlig glädje? Är det inte snarare ett ämne till sorg? Ett hemskt straff? Om det vore ett straff så skulle det inte kunna klandras. Det skulle vara helt rättmätigt. Rövaren på korset sa, vi förtjänar vad våra gärningar är värda. Det får vi också säga. Våra synder är orsak nog till att vi skulle bli hatade och få lida. Men nu är det här inget straff. Det är en förmån, för vi får gå i Jesu fotspår. Han har också sagt en annan märklig sak. Som vi läser i Lukas evangeliet 6 kapitel. Saliga är ni när människor hatar er och stöter bort er. När de hånar och smutskastar er. Allt för människosonens skull. Gläd er på den dagen. Ja, hoppa av glädje. Ty se, er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna. Gläd er, ja, hoppa av glädje. Märkvärdiga ord också det. Just då när Jesus talar om förföljelse och lidande. Den här glädjen. Eller det här, om vi tänker på det här lidandet. Det här hånet som Jesus säger ska drabba. Det är någonting helt annat än om vi skulle hånas för att vi syndar. Och inte kan älska som vi borde. Petrus förklarar saken så här i sitt första brev, 4:e kapitlet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Men ingen av er ska lida för att han är en mördare, eller tjuv, förbrytare eller förskingrare. Om någon får lida för att han är kristen, ska han inte skämmas, utan prisa Gud för det namnet. Det är för Kristi namns skull som det som för människor är hån, hat och lidande blir till den största glädje och härlighet. I det som Jesus gjorde för oss när han genomlevde de fruktansvärda timmarna av lidande inför översteprästerna, Herodes och Pilatus, och när han slutligen hängdes på korset, den största skymfen människa kan utsättas för, då vändes lidandet till seger. Korset, som var det mest avskydda tecknet på tortyr, mänsklig pina, förnedring och död, blev förvandlat till en symbol för seger och liv. Det är för att Jesus vände på begreppen som också vårt liv kan vara en glädje mitt i de yttre bedrövelser som vi så ofta upplever. Bedrövelserna finns för vår synds skull, men de kan vändas i glädje. Den stora glädjen är att vi får vara Jesu vänner. Jesus ger oss klart besked varför vi får vara hans vänner. Den första orsaken uttrycker han så här. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Jesus gav sitt liv för oss. Han köpte oss fria från synden, döden och djävulens våld och beredde oss rum i himlen. Annars skulle våra synder ha drivit oss till helvetet. Och han betalade inte med guld och silver, utan han betalade med sitt eget blod och med sitt oskyldiga lidande och död. I himlen väntar han på att få ta emot oss som sina vänner. I den fullkomliga glädjen som vi stundvis bara kan ana här på jorden. Dit välkomnade han rövaren som led på korset bredvid honom. Dit välkomnade han Petrus som hade varit i en så djup vånda på grund av sin synd, sin förnekelse. Den slutliga frukten av Jesu vänskap är att vi får dela den saliga glädjen i himlen. Och han har inte lämnat oss i ovisshet om det här, om vi verkligen ska få det. Tjänaren ska bara göra som hans herre säger, men som vänner har vi fått veta allt vad vi behöver. För han säger, allt vad jag har hört av min fader har jag låtit er veta. Det finns ingen oklarhet. Allt det vi behöver veta det är att vi är syndare och jag själva inte värd att komma till himlen. Men att Jesus med sitt lidande och sin död har tagit bort våra synder så att vi är värdiga och rena att komma till himlen. Vi har fått förlåtelse för alla våra synder efter hans nåds rikedom, som Paulus skriver i Efesierbrevet. Och det här är fast och visst för var och en som hör Herren till genom dopet och tron. Och nu är det så att det är han som har gjort allt. Vi har ingenting att yvas över och ingenting att lägga till. Ingenting som vi skulle göra själva. Det här gör han klart med orden. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Det här gällde ju i första hand förstås hans lärjungar, som han personligen kallade mitt i fiskafänget, där de satt vid tullhuset och vid andra näringar. Han valde, han kallade, han sände. Och lärjungarna steg upp och följde honom. Samma sak gäller oss som är här och som gläds över att Jesus vill vara vår vän. Det beror inte på att vi har valt honom, utan på att han har valt oss. Vad har han tänkt om oss? Jo, han säger att han har bestämt att vi ska gå ut och bära frukt, sådan frukt som består. Vi har fått en kallelse att tjäna honom. Det som han kallar att bära frukt som består. Det som vi själva kokar ihop och bestämmer att vi ska göra, det håller inte. Hur klokt vi än tycker att vi planerar många gånger. Det som vi själva planerar, det är hö och strå. Men när vi låter Herren bestämma, då kommer frukten. Vi har inte ens gjort början. Det är han som har kallat oss. Och därför ska vi också lita på att han ska föra sitt verk vidare. Här kommer dagens tema in. I världen men inte av världen. Den tjänst som Herren kallar oss till är i världen. Vi är satta att tjäna honom genom att betjäna vår nästa. Vi har fått olika utrustning och gåvor. Varenda detalj av den utrustning vi har fått är planerad av Gud. Han vill att den ska leda till något i denna värld. Men kraften till att göra det kommer inte av världen. Det är inte vi som tar förmågan åt oss, det är inte vi som skapar frukten. Kraften och frukten kommer från honom som styr himmel och jord. Som också är med i varje insats vi gör. Det är evangeliet som ger drivkraften när vi har ögonen på honom. Och evangeliets kraft kommer från det himmelska hoppet. Det här understryks ännu mer av att det kopplas till ett av Jesu många löften om bönhörelse. För att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Om vi skulle förstå den fulla vidden av det här löftet, som upprepas många andra gånger, då skulle vi uppfyllas av en sån glädje att vi inte bara skulle hoppa av glädje utan flyga iväg. Han vill ge oss vad vi än ber om i Jesu namn. Visst är vår tro svag. För vi klarar ju inte att ta till oss såna starka ord. Vi kommer med invändningar. Jag har bett så många gånger och ändå inte fått något. Gud tycks ha glömt mig. Nej, han har inte glömt oss. Han vet vad vi behöver. Men vi kan inte alltid få precis det som vi vill. För vi har inget hum om vad som är bäst för oss. Men vi ska be om allt vad vi önskar. Och vi ska be flitigt utan att tvivla på att han hör oss när vi kommer till honom som barn i Jesu namn. Det här ska vi tala mer om nästa söndag, för då är det bönsöndag. Nu ska vi ännu en gång se på den här tjänsten som Jesus kallar oss till. Och han säger, om ni håller mina bud förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Håll mina bud. Det är en naturlig följd av den stora kallelsen som Jesus kommer med. Han ger oss nämligen del av sin omtanke om oss. Sin vishet som säger oss vad som är bäst för oss, för vår medmänniska. Och för världen. Om vi skulle förstå vidden av hans kärlek skulle vi också inse att det som vi själva tänker ut är rena dårskapen. Jämfört med att vila i hans plan. Därför vill en kristen fråga efter vad han vill. En kristen vill fråga efter Guds bud. För det är där han uttrycker sin vilja. Han har gett oss sina bud genom Mose på Sinai. Och Jesus har inte upphävt de 10 buden. För det är ett uttryck för den sammanfattning som han själv undervisade om. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Och du ska älska din nästa som dig själv. Han har också gett oss goda förmaningar i apostlarnas brev. Det är inte till för att förstöra vår glädje och göra vårt liv svårt. Utan det är till för att hjälpa oss att leva. Så att både vi själva och vår medmänniska får leva ett liv i harmoni med Jesu vilja med oss. Och få del av den sanna glädjen. Den glädjen som vi får uppleva fullkomligt när vi möts i himlen. Då kommer han för att göra slut på det som här på jorden skymmer hans kärlek. Och förmörkar våra liv. Därför ska vi ta vara på hans bud och leva efter dem. Främst hans bud om att älska varandra. Då Jesu lärjungar hade sänts ut på praktik och återvände var de fulla av förundran över att till och med andarna var underdåniga. Då sa Jesus till dem, Lukas 10, se jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er som över att era namn är skrivna i himlen. Amen. Lär mig tacka, lär mig lova, och det går så usselt än. Men det ska bli annorlunda där hos dig i himmelen. När jag fri från allt elände som här nere trycker mig, får med änglar och med helgon därför evigt lova dig. Amen.